Jag sitter och poddar i en bil, vet du. Så det är på den nivån det är. Och så fanns det ingenstans som jag kunde fästa heller den här mikrofonarmen. Så att den balanserar liksom mellan gaspedal och min fot. Så att, ja.
Ja, det är härligt. Men det är ju bra ljud i en bil. Eller i alla fall dämpat ljud.
Ja. Jo, ja, det man får vara glad för det lilla. Det får man verkligen vara.
Ja, man får ju det.
Ska vi börja prata lite om CM Punk och Daniel Bryan och deras då ryktena kring hur vidare de kommer dyka upp i AEW inom en snar framtid?
Det tycker jag verkligen. Senast jag läste så var ju att anledningen till att WWE var så het på gröten med New Japan var för att man var extremt sugen på att resigna Daniel Bryan, och därför surrade man med New Japan för att kunna locka honom och dem tillsammans liksom.
Just det, han har ju ändå uttryckt sig ganska tydligt, va, att han är intresserad av att vara i New Japan och brottas i New Japan och göra den grejen, och då ville väl,
ja,
då vill då de börja tjabbla om det där WWE, att de minsann hade planer på att styra upp någonting med New Japan, någon exklusiv deal som Tony Khan nervöst stod och slog i spillror. Men man får ändå ge han att han verkar ju ändå backa upp det.
Oh, alltså,
det,
ja, är ju... Vilken Japanvecka vi har haft från söndag tills onsdagen var ju Japanfeber i USA.
Jag är bara så himla kluven. Alltså, jag älskar ju CM Punk. Det är en av mina absoluta stora favoriter genom tiderna. Men det är bara någonting i mig som känner att jag inte riktigt vill att han ska... Jag vill inte att han ska göra en comeback.
Jag är ju orolig för att det kan bli pannkaka. Han har ju liksom gjort sin sorti i liksom den perfekta tiden av sin karriär, eftersom folk alltid vill ha tillbaka honom. Och det är väl det bästa stället att sluta på. Vad har han mer att bevisa liksom?
Ja, och Karn har ju, det ska man också vara tydlig med, det är inte så att han har strosat omkring i indie-scener och gjort grejer. Han gjorde väl någon grej när han var maskerad, och då var väl det typ ett grepp eller något, en go to sleep eller någonting.
Exakt, exakt.
Men, nej, men alltså, Karn har ju inte brottat sen, vad är det, 2014 eller något sånt där. Så det är ganska många år, och vad är han? Han är väl 42, 43 år gammal eller något sånt där.
Ja, ah, måste ju vara något sånt.
Så, och nu är det väl så här, är det någonstans han ska göra en comeback i sådana fall, så är det ju AEW. Alltså i WWE, då hade jag slagit back ut direkt. Det hade inte varit en bra idé.
Men det är ju, för de kunde ju inte hantera honom ens när de hade honom, tycker jag, när han var som hetast. Och så är det ju med sådana som blir het när de inte riktigt vill det själv, upplever jag med WWE. Då kan de inte hantera dem. Det var väl lite så med Daniel Bryan också. Att han blev superhet. Okej, vi måste sätta på honom titeln, men vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här.
Han är väl också egentligen orsaken till att alla face förlorar hela tiden. För det var väl så de gjorde med honom. Han förlorade ju allt. Och publiken bara älskade honom. Ju mer han förlorade, desto mer älskade de honom.
Japp.
Och det är ju det som har gjort att de tror att det är så där man bygger en face. Ja.
Vad fan, Vince har ju alltid haft en filosofi att alla ska förlora som folk gillar, känns det som. Don't get me started on Raw redan nu. Men vi kommer ju dit då. Nej, men fan, jag tycker det är superspännande med de här ryktena. Oavsett, jag är också lite kluven när det kommer till CM Punk, men jag har fan förtroende för AEW nu. Jag tänker bara på när de körde Malakai Black, när han kom in första gången. Det blev ju så himla bra jämfört med vad det någonsin har varit i WWE. Jag har förtroende för dem när de lyckades reboota Miro från att ha varit sämst till att faktiskt vara intressant. Alltså, jaha, och de har fått Dark Order att få en av de största popparna på hela kvällarna när det kommer till Dynamite. När man liksom, när de gjorde sin debut höll man ju på att stänga av pay-per-viewen för att vara så dåligt.
Jag tror också det ligger till CM Punks fördel att vara i AEW, där han har mycket frihet, han kan säkert bestämma mycket grejer själv, han får ha mycket inflytande i hur hela hans karriär ska vara påverkad sådär och sådär. Men CM Punk är en krånglig jävel, alltså. Du vet, jag tror nog att, jag vet inte, men det skulle inte förvåna mig om det går jättebra i några månader och sen är det något tjafs. Och så sitter han och surar på Twitter och så är allt igång igen.
Oja. Det är väl det. Jag tycker han verkar osympatisk som människa. Och det tycker jag inte om. Hade jag varit Tony Khan hade jag varit... jag hade varit orolig för den delen. Själva det kreativa, brottningen och så vidare, det kommer alltid ro i land. Men just det du pratar om, det här backstage. Man kan ha, jag bara går till mig själv i mitt yrkesliv. Jag kan vara ledare för och chef för hur många som helst som är schyssta men halvkassa i det de gör. Men de som är superbra på det de gör men som är dåliga människor, det är ju det sämsta man kan vara ledare för.
Men Daniel Bryan känns ju ändå som att, ja, men det känns självklart att han kommer göra det jättebra, och han kommer vara, Daniel Bryan kommer vara så lycklig, tror jag också, i AEW. Det kommer vara kul att se.
Ja, fan, och vad heter det, och vilka matcher man kommer kunna ha. Tänk att se en jävla hard hitting jävla battle mellan honom och, ja, men vem som helst. Kenny Omega, Ray Phoenix, Penta, alltså mot Hangman, mot alla de där, när det inte är fult att vara stiff som han är. Ja, det är fan brutal, den mannen.
Frågan är vem som gör entré först. Det känns ju som att om CM Punk ska komma, då står det väl skrivet att det är på All Out i Chicago i september, tror jag den här var.
Det måste det ju vara. Sen går det väl rykten om Daniel Bryan på New York-showen. Just för att det är väl gammalt WWE-territorium. Sen vet jag inte var han är ifrån. Är han inte från Washington eller någonting? Eller inbillar jag med det?
Ja, det kanske han är. Jag har dålig koll på Daniel Bryans geografiska ursprung, men... Nu får man väl också sluta kalla han Daniel Bryan, för han heter ju egentligen Bryan Danielson, va? Visst är det så? Nu har man sagt det andra så länge, för jag vet att när han kom till WWE så tyckte man det var lite korvigt att vända på det till Daniel Bryan. Nu känns det jättekorvigt att börja vända om det tillbaka till Bryan Danielson igen.
Ja, men visst. Jag var jättestörd på det när han började i WWE, men nu kommer det, precis som du säger, bli helt jävla bakvänt.
Ligger inte också i någonting att AEW känns så härligt? Det känns som att folk är så snälla med varandra. Det är sån skön stämning. Och då ska du ta in en sån som CM Punk till det. Han kommer ju sabba det där stället. Finns det liksom den här rykten om den lilla schismen mellan liksom Young Bucks och Omega och Cody Rhodes. Den kommer ju, det kommer bli helveteskapet i AEW när de tar in CM Punk, tror jag.
Han kommer pola med Cody, och så kommer det bli skit, och sen så kommer det gå till helvete med allt.
Ja, vi har inte höga tankar om CM Punk, men vi älskar honom.
Ja. Och fan, måtte det här bli bra. Då är det kan verkligen röra på nålen, so to speak.
Får jag prata lite om Impacts Slammiversary pay-per-view?
Oh ja. Jag har ju försökt titta på klipp och grejer, men det har ju varit så jävla svårt. Nå fula jävla mobilfilmer. Så nu vill jag höra din verbala variant av en typ ful rip på Piratbukten här.
För det första var det ju otroligt mycket hemliga motståndare. Det var ju varannan match skulle ju vara en hemlig motståndare. Men en cool grej de gjorde, det var att de gjorde reklam för Bound for Glory, som skulle gå, tror jag, var Las Vegas. Och i den reklamen så var det AEW-loggan, AAA-loggan och New Japan Pro Wrestling-loggan.
Så jävla kung.
Så det är ju fränt.
Verkligen.
Nej, men Slammiversary var väl en blandad kompott. Jag vill ju mest prata om slutet av förståeliga skäl. Men jag gillade starten och jag gillade sista matchen mest. Starten var ju en X-Division bältesmatch, en sån här Ultimate X eller vad de heter. Josh Alexander, Pete Williams, Rohi Raju tror man säger. Miguel, Trey Miguel, Chris Bay och Ace Austin. Och nej, men det var en jättebra öppningsmatch. Det var många galna spots. Det ska väl vara i de här X-Division-matcherna. Det är väl lite det som har gjort dem kända.
Japp.
Pete Williams gjorde bland annat en Canadian Destroyer på Chris Bay från axlarna på Josh Alexander. Det var otroligt fränt. Alltså, Chris Bay satt i en sån här electric chair position då på Josh Alexanders axlar, när Pete Williams, som då hängde i repet, där exade repet över ringen, så då hängde han över dem, och då när han liksom, när de var väl placerade precis under honom, då passade han på att hoppa in en destroyer på Chris Bay, och det var en fröjd för ögat att se den jäveln.
Ah, coolt.
Och Josh Alexander var det som lyckades vinna det kalaset. Den matchen gillade jag, den tyckte jag var jättebra. Sen var väl den första sån här då hemliga partnern, det var Brian Myers och Tenille Dashwood. Och Brian Myers är ju Kurt Hawkins, ja, det vet du ju. Men jag säger det i alla fall.
Ja.
Han gick då en tag team match mot Matt Cardona, hans poddpolare. och då hemlig partner som givetvis visade sig vara Chelsea Green. Det är ju ändå hans fru eller hans flickvän.
Och hon har väl nyss signat allt på med Ring of Honor, va?
Ja, hon dök ju upp i Ring of Honor här på deras senaste pay-per-view också. I gipsarm. Hon var i gipsarm med den här också.
Ah, just det.
Men tro det eller ej, hon lyckas i gipsarm sätta en Canadian Destroyer på Brian Mayers. Och så vände hon en unprettier med en unprettier på Tennille Dashwood och vinner den matchen. Så det var ändå imponerande.
Och jävlar.
Och så fick vi ju då han W. Morrissey. Som tidigare känns som Big Cass. Som tidigare känns som en katastrof.
Ja, just det.
Han gick match mot Eddie Edwards. Och det kändes som en ganska... Ja, men det kändes som en ren uppvisningsmatch för W. Morrison. Morrissey. Han vann matchen. Och det var, han hade övertaget hela matchen. Han var också ingenting, tyckte jag. Alltså, det var inte bra. Det var inte dåligt. Det var ingenting. Det var bara en match, det där.
Ah, vad tråkigt. Tråkigt.
Och sen fick vi Finn Hughes Robinson och David Finley. De vann över Mad Men Fulton och Shearer. Det var en squashmatch. Fulton och Shearer har en ganska tydlig schism. De var i luven på varandra under den här matchen. Chris Sabin vann över Moose. Det var en ganska bra match. Ner Falls buffé i slutet. Och så plötsligt vann Sabin med en roll-up. Kom lite från ingenstans. Good Brothers blev nya tag team mästare i och med att de slog Violent by Design, Rick Swan, Willie Mack, Falaba och No Way Jose, som gjorde då debut.
Ja, just det, han dök upp, som heter bara No Way, va?
Exakt, jag tror han bara ska heta No Way, men jag tror att de lyckades säga No Way Jose vid typ 3-4 gånger under den här matchen i alla fall.
Härligt.
Diona Perazzo gick match mot Thunder Rosa, som Diona vann. Hon är ju, vad kallar de det, knockouts-mästare.
Kul med Thunder Rosa. Hon är ju för fan all elite nu. Det hade man ju kunnat tro att hon har varit ett tag, men det har hon inte varit.
Jag trodde ju hon var det. Jag blev chockad när jag såg det. Jag tänkte, vadå, är det någon gammal bild de har twittrat ut igen? Men tydligen så har hon inte varit det. Men det kändes ju som att det var på gång.
Absolut, men lika, vi tog inte upp det om det var förra veckan eller 2 veckor sedan, men Griff Garrison och Brian Pillman Jr., de vart ju också All Elite härom veckan. De känns också som att de borde ha varit signade för jättelänge sedan, men det var de inte.
Och sen hade vi då main eventet Kenny Omega med Impact världsmästartiteln. Don Callis med självklart gick mot Sami Callihan i en no DQ match. Det var en riktigt röjig historia där. Sami Callihan, han kan ju gå bizarra hardcore-matcher. Jag har ju sett han i bizarra hardcore-matcher.
Oh ja.
Och det här var inget undantag. Det var hardcore. Men jag gillade det. Jag tyckte det var bra. Jag uppskattade den och jag var underhållen. Jag uppskattar också att Kenny Omega kan gå de här jävla sjuka matcherna.
Ja, han kan ju gå vilken sorts match som helst, känns det som. Och det är fräscht på något vis när man vågar utsätta en ändå så dyrbar tillgång för sådana matcher. Eller fräscht, jag vet inte. Det är vågat, kanske man ska säga.
Omega klarade en package pile driver, så Sami Callihan höjde insatsen med näverhäftstift. De Callis distraherade Callihan för att rädda Omega. Så han naglade en V-trigger. Han bepryder sedan sitt knäskydd med ett gäng häftstift och sätter ännu en V-trigger. Och så avslutar han med en tredje V-trigger efter att han har kört in en näverhäftstift i munnen på Sami Callihan.
Ja, men
och sen en one-winged angel på en bed av häftstift och ett pinfall till 3.
Helvete, vet du.
Och sen då det viktigaste. Efter matchen så firar Omega och Callis och Good Brothers segern. När ljuset slocknar. Och så kommer Switchblade J. Motherfucking White in.
Ja, så alltså, jävla kung.
Ja, det var sjukt alltså. Och jag... All heder till våran Kjell Anders, men, eller din Kjell Anders, nu har jag bara börjat kapitalisera på din Kjell också. Men han skrev och varnade innan, han var så här: håll er borta från internet.
Ja, verkligen, för det brukar man ju inte bry sig i. Man brukar inte bry sig i det när det har varit ett Impact pay-per-view, men det var verkligen bra att han skrev det.
Det är nästan skönt att bli spoilad, för då tänker man så här: okej, okay, men det där verkar inte så jättespännande, då kan jag hoppa och se den.
Exakt.
Men då tänkte jag så här: ja, men om han säger det, då är det ändå något stort. Och vi vet ju alla hur det har rört på sig mellan förbunden. Och Impact har liksom fungerat som Sverige i något världskrig. Alltså de är så neutrala, känns som att så här, men vi åker dit och så gör vi det där. IW är för laddad mark, Japan är för laddad mark. Vi gör det mitt emellan här, vi gör det på Impact. Alltså jag är glad att Jay White dyker upp i USA. Jag har ju snackat om exakt det här segmentet. Det är ju typ det jag har pratat om hur länge som helst att jag vill se.
Ja, du har ju det!
Jag blir ju lite ledsen att det sker på Impact. För att jag tycker att det skulle vara så mycket, mycket fetare om det hade hänt i AEW istället.
Men det är väl för att testa. Jag tror att de, precis som du säger, de använder det som neutral mark. De måste ju testa den här. Det här måste ju vara svåra relationer och liksom vårda. New Japan har väl en historia av att vara lite lynniga också i, vad heter det, i såna business deals. De skar ju alla vad heter det, kontakter med WCW där ett tag när Cowboy Bill Watts hade varit en idiot och vägrade ha någonting med Amerika att göra. Och det är ju så mycket ära och annat sätt att göra affärer med japanska businessmen.
Men å andra sidan, vi har ju Ibushi finns ju kvar, så att den måste ske i AEW när Ibushi ställer sig sådär mot Kenny Omega.
Ska vi hoppa till fredagen och dagen då WWE helt plötsligt kändes på nytt födda?
Ja, det får vi väl göra. Vi får väl prata lite om SmackDown, även om det nu skedde innan Money in the Bank och en del grejer då utspelade sig på Money in the Bank. Men ja, vilken skillnad det var. De kan ju det där också, WWE. Hantera en stor publik, rent estetiskt i alla fall, kan de hantera en stor publik och få det att se sådär imposant ut. Jag tycker det är fascinerande hur de kan få det, hur de kan hantera en stor publik på det där sättet.
Ja, absolut. Det som slog mig var att de älskade inte Roman. Vi har ju sagt det, att när publiken kommer tillbaka, då kommer de älska honom. Men de var ju lydiga och buade åt honom. Det chockade mig lite.
Nej, de var otroligt lydiga där. De gjorde exakt som den här bu- och rop heja knappen som de har hållit på med innan.
Ja, exakt.
Men de har så jäkla bra publikljud. Jag blir lite orolig att de fortfarande håller på att manipulera med det där. Att de som har bara sänkt den där filen lite grann istället för att ta bort den helt. Men Vince, nu har vi ju en riktig publik. Ska vi inte bara köra med den istället? Sänk den bara lite grann istället. Så den ligger där som ett sorl.
Ja, men man blir ju konspiratorisk. Men apropå Vince, han öppnar ju det här SmackDownet med att komma in. Han är gammal nu. Han är gammal nu.
Vad tyckte du om det? Han kommer in, han säger, vars har ni varit? Och sen så lämnar han.
Jag tyckte det var bra, förutom att han envisades att göra den där löjliga bugningen. Han skulle bara ha gått istället för att stanna och göra en bugning så att det liksom blev som ett skämt. Han skulle varit arg istället och skällt ut dem och sen gått. Då hade han varit mer i karaktär.
Gillade också, jag tyckte det var ett jättebra SmackDown. De sparade inte på krutet heller. Första matchen är Roman och Usos mot Mysterios och Edge. Jättebra öppnare. Jimmy Uso fick nog ändå lite extra burop, tror jag, under det här SmackDownet.
Ja, det får man fan hoppas. Det är så sjukt. Han blir belönad med att bli tag team-mästare.
Ja, Hilsen vann, men Edge fick posera med titeln över Roman efter att han då efter matchen fick Roman att tappa ut i ett crossface med stolsben. Sen fick vi Finn Balor tillbaka till main roster.
I blåa byxor och blåa skor i SmackDown-färgerna. Jag tyckte det var kul att han kom tillbaka. Kul att han fick spö upp Sami Zayn. Känns som att det kan bli en jättebra match.
The man with 10 abs, som Pat McAfee sa när han kom in. Det
yep.
Ja, nej, men jag håller med. Jag är kul att se han tillbaka. Och jag är både glad och lite orolig. Men jag hoppas att de kan göra något vettigt av honom den här gången.
Ja, det hoppas jag med. Men det känns väl som att de kommer kunna bygga upp honom till någon som Roman får beta av efter sina.
Shotzi och Nox fick ingen entré den här veckan, men de fick en framtida titelmatch om tag team titlarna när de lyckades vinna över Natalia och Tamina igen.
Japp.
Selina och Liv Morgan var i kommentatorsbordet. Det var en okej match, men det där tjafset i kommentatorsbordet var bedrövligt.
Otroligt kast.
Och en dålig finish också. Natalia blev distraherad av att Liv Morgan och Selina Vega tjafsade i kommentatorsbordet, så Nox kunde binda upp henne i ett small package och vinna den matchen.
Ja, fy fan.
Och Bianca Belair, Carmella gick den där annonserade titelmatchen. Jag tycker att de gjorde en bra match.
Alltså Carmella, hon har varit bra sedan hon kom tillbaka. Det är nästan vardag att hon går helt okej matcher nu. Från att förut att det var vardag att hon gick kassa matcher. Så jag är jätteglad för hennes skull att det går så pass bra för henne.
Och Bianca Belair vann också, inga konstigheter. Och hon var väldigt över hos publiken, det tyckte jag var kul att se.
Ah, gud ja.
Cesaro vann över Otis på DQ. Vad hade vi mer? Ja, men sen hade vi avslutat ändå. Fatal 4-way, Seth Rollins, Big E, Kevin Owens, King Nakamura. Var ett bra avslut på ett kul Smackdown. Det var en finisher-buffé, det är väl ändå jag skrivit om den, i 7,5 minut.
Ja.
Seth Rollins vann med en curbstomp och poserade sen med väskan till gigantiska burop.
Ja, men han är så i form nu, känns det som. Jag älskar Seth Rollins nu. Han verkar ha så roligt. Han har aldrig haft så här kul på jobbet hela sitt liv.
Sen hade vi då Money in the Bank, som jag tyckte väl var ganska så bra ändå. Det var framförallt de sista matcherna tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Brudarna började ju, Nikki Ash, Alexa Bliss, Asuka, Naomi, Natalia, Tamina, Selena Vega, Liv Morgan i Money in the Bank-matchen. Var en helt okej match. Jag tyckte det var vågat av dem att låta Alexa köra sin hypnosgrej och tålmodigt av publiken att också tugga i sig det utan vidare protest.
Ja. Det höll på att bli på protester när hon höjde upp handen mot skyn och började liksom, så det såg ut som att hon skulle få väskan att åka ner med voodoo-magi. Då började de ju känta bullshit.
Just det. Hon skulle lösa det med The Force.
Men annars, jag håller med. Det var mycket mer förlåtande mot henne än vad jag trodde. Verkligen.
Hon gjorde ju någon mer grej. Vad gjorde hon? Ja, men hon fick Selena Vega att gå ner från stegen istället för att klättra uppåt med hypnos.
Ja. Japp. Men jag tycker att det är synd, för tar man bort, alltså skala bort allt det där, så tycker jag att de moves hon har och ändå den look hon har och så är ganska bra. Alltså jag tycker ju om hennes version av Sister Abigail till exempel. Den är ju fränare än Bray Wyatts variant, tycker jag. Och sen så har hon liksom lite coola grejer hon gör, men sen så kommer de här sakerna som bara förstör.
Ja, nej, men jag håller med. Jag håller verkligen med. Om de bara skulle ta bort det där, skära bort det där och också ta bort den här dockan. Nu gjorde ju dockan comeback på Raw, vilket var konstigt. Jag trodde ju verkligen de hade fasat ut den för att den inte skulle finnas kvar när det kommer dit publik. Men,
verkligen.
Men ja, vi får väl se. Det var någon som skrev, eller om de snackade om det på Wrestling Observer, att ljudet från publiken var mutad under hennes segment på Raw. Med Dewdrop och Eva Marie.
Jasså! Yes.
När Eva Marie faller.
Åh, nej! Åh, jag påminner mig inte, helvete. Varför tar de inte bort det från YouTube? Ja.
Nicky Ash gör det mest ograciösa hoppet från en stege som jag tror jag någonsin har sett.
Ja, fy fan!
Men hon är glad, och det är det viktiga. Hon får också vinna det här, lite från ingenstans. Alla står på stegen, nära väskan, och sluggar på varandra när Nicky Ash kommer att springa upp på sidan och plocka ner väskan till allas förvåning.
Japp. Jag var ändå positivt överraskad av matchen. Jag tyckte att det här var en rolig öppning. Det var ju inte någonting man kanske skriver hem om, men ändå okej liksom.
Ja, det var en okej start. Helt klart, okej start. Vi får tag team titelmatch, Viking Raiders mot AJ Styles och Omas. Ganska så liknande historia som det var på WrestleMania mellan de här två, eller mellan de här teamen i den här matchen. AJ är heel imperial, grejer till slut en hot tag till Omas som försöker räkna ut Ivar med en fot nonchalant på bröstet. Men Ivar kickar ut, de lyckas få till en Viking experience, men Omas bryter Eriks pinfall på AJ genom att kasta Ivar på pinfallknuten. Det tyckte jag var en ganska innovativt sätt att bryta ett pinfall på. Omas med en slam på Eric och tar pinfall till 3.
Men de möttes väl inte på WrestleMania? Var inte det mot New Day?
Just det, det var, så var det verkligen. De har verkligen inte mötts på WrestleMania de här två. Men konceptet, kontentan i matchupplägget var detsamma. Att AJ, ja, var heel in peril och gör hot tag till Omas.
Ja, det här var väl inte publiken så jäkla tänd på den här matchen. De gillade ju mest AJ.
Ja, jag hade också hellre sett den där pre-show tag team-matchen där Usos tog tag team-titlarna av Rey Mysterio och Dominik Mysterio än den här matchen. Och då har jag ändå inte sett den, men jag skulle ändå hellre se den matchen än att se det här.
Ja.
Jag tror, magkänslan säger att den var bättre än det här i alla fall.
Verkligen.
Sen fick vi något så ovanligt som en squash-match om världsmästartiteln. Lashley så gott som mosade Kofi Kingston. Fick han att täppa ut i ett hurt lock. Kofi fick väl in någon grej, men inte var det mycket till motstånd, inte?
Nej, tråkigt tycker jag. För det känns som att det har gått så bra för Kofi. Han har varit så bra på sina promos. Och det har ju gått bra för Xavier Woods by proxy liksom. De här har ju haft det jättebra. Och sen så bara mosar man det. För att man ville bygga upp Bobby Lashley på det här viset inför Goldberg. Vad är det enda det här var till för?
Det är så synd om Kofi Kingston, för det är andra gången. Men det var exakt samma historia med Brock Lesnar.
Ja, alltså. Det funkar så bra sist.
Och också att likt förra gången så försvinner Kofi Kingston ut i tomma intet. Han syntes inte ens till på Raw efter det här.
Nej. Ja, vad fan.
Vi fick sen Charlotte mot Rhea Ripley. Det var en bra match, tycker jag. Det var en kul match. Uppfriskande med publiken tidigt. Chantade Rhea Ripley och Charlotte skickade upp långfingret till publiken till massiva burop. Och någon stressad bildproducent klipper feeden i några sekunder. Det går direkt till svart ruta tills han eller hon då lät vara så här, okej, det var inte så farligt. Vi låter det komma tillbaka, så fick vi några sekunder med av det.
Men jag tycker den här matchen tog sig, men första halvan, då kändes det antingen så har de här två bedrövlig kemi, eller så tycker inte Charlotte om Rhea Ripley och hon sabbar matcherna. För att Rhea Ripley hade ju svårt att få upp henne i suplex, de missade kommunikationen typ hela tiden i början.
Ja, den kändes lite slarvig där inledningsvis. Då har du verkligen rätt. Och jag tycker också att den gick från bra till att vara väldigt bra. Men jag tycker också att det var mycket publikens förtjänst.
De var
ju väldigt inne i den här matchen, speciellt i slutet. Efter de hade typ ropat Becky ett tag. We want Becky, ropar de ganska länge där också. Vilket jag tror sved i öronen på Charlotte Flair framförallt.
Ja, men på Rhea Ripley då? Hon ska ju vara facet där. Hon blir ju bara borttappad. Vi skiter i dig. Vi vill ha en Becky som ska gå mot Charlotte.
Men vi hade också rätt, Chris, för efter ett gäng väldigt nära pinfalls, så bland annat efter en natural selection från topprepet av Charlotte, så misshandlar Charlotte Rias knä i ståltrappan, binder upp henne i en figure four till en figure eight. Rhea tappar ut och vi får en ny mästare.
Men jag tycker det är bra. Alltså, Charlotte passar bättre med titeln nu. Jag tycker inte Rhea Ripley får ladda om. Hon får bygga upp sig själv igen på main roster, känner jag.
Ja, frågan är bara hur mycket hon har råd att ladda om. Hon har ju redan gjort den här resan. Exakt den här resan har hon gjort en gång.
Ja, hon har ju tyvärr det.
Snubbarnas Money in the Bank-match följer upp. Big E, Kevin Owens, Riddle, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Ricochet, John Morrison och Drew McIntyre. Jag tyckte det här var en bra match. Det var mycket fräna grejer. Jag tyckte också att det var oväntat att Morrison var så himla över hos publiken.
Ja, men det gjorde mig jätteglad att de älskade honom. För han var jätteöver.
Och att han och Seth Rollins hade någon sorts oväntad vänskap, förenade av fukt.
Ja, jättekonstigt. Otroligt dumt. Men de funkade bra ihop. För han är ju så jävla fånig, John Morrison, så att han funkar bra som lakej. Han vill bara vara med när storskurken får äga. Ja, det var härligt.
Hellre att de gör någonting med de två ihop. Alltså John Morrison från Miss. Låt Miss sitta i den där rullstolen, gärna hemma också. Han behöver inte vara med på TV. Och så sätter man ihop John Morrison med Seth Rollins. De skulle säkert kunna göra någonting spännande ihop.
Verkligen. Det kändes som att de hade bra kemi där i sitt samarbete. De är ju på något sätt, de är mer lik varann i sin karaktär än vad John Morrison är med The Miz. The Miz och han, det är inget bra.
Nej, det var kanon. De samarbetade under stora delar av matchen. Satte Owens i en Falcon Arrow på stegkanten, härjade på. Drew hämtade hem, fick momentum efter en double claymore på Riddle och Nakamura. Big E fick en Future Shock DDT, Ricochet en Alabama Slam på en stege. Där räknar han ner, knäpper Rollins med en claymore. Men då kommer Weir och Shanky och hindrar Drew från att klättra upp för stegen. Jinder Mahal kommer också in, ger sig på Drew med en stol. Och det hela landar i att de då drar ut Drew från matchen och försvinner med han. Matchen tog jag på utan Drew. Ricochet gör en galen volt från stegen ut på alla på golvet. Riddle sätter en RKO på Big E, sen sätter en RKO på Ricochet. Men åker strax efter på en curbstomp av Seth Rollins. Och Rollins med en powerbomb på Kevin Owens från stegen. Genom en stege uppställd då mellan ringkanten och barrikaden. Rollins tar lite för lång tid på sig sen på stegen, så Big E hinner ikapp, vinner matchen efter en big ending på Seth Rollins från toppen av stegen.
Han var jävligt över också, Big E. De var himla superjävla glad när han tog den där väskan.
Jag tyckte också att det var ett bra vinnande namn på för den här Money in the Bank-matchen. Jag gillar honom. Jag tycker att det var bra att han vann det här.
Verkligen. Jag är jätteglad. Helt klart. Det kan hända spännande och intressanta grejer med det.
Men fortfarande inget Randy Orton, är inte det konstigt?
Ja, vad är det med det? Har han bara semester?
Är han bara sur?
Ja.
Han är också sådär lite simpunk tendenser. Att han bara kan suna till på någon grej och så bestämmer han sig för att vara hemma ett tag.
Ja, fast jag älskade honom hos Stone Cold. Jag tyckte han var så jävla härlig när han gjorde Stone Cold obekväm. Så att jag kommer alltid tycka att han är fenomenal efter det.
Main eventet, Edge mot Roman Reigns om universaltiteln. Precis innan fick vi också en intervju då med en besegrad och frustrerad Seth Rollins. Han snackade om att han måste kalkylera om nu eftersom han då hade räknat med att han skulle vinna den här Money in the Bank-matchen. Men han menade också på att han borde inte ens vara i den matchen. Han skulle egentligen ha varit i den här universaltitelmatchen. Det skriker han i mikrofonen som Kevin Patrick håller i, så det distar och det grövsta. Och här förstår man ju också att han kommer att lägga sig i main event-matchen, vilket han också gjorde.
Åh ja.
Men jag tyckte den var bra. Lite lång möjligen, men ändå ett spännande main event.
Ja, jag tyckte att den var leverera över förväntan och är glad för Edge på något vis att han fick gå en bra match och liksom jag tyckte den här var helt klart ett värdigt main event.
Roman med en Superman punch på Edge, så han flyger över domaren som däckar. Roman plockar en stol, sätter ett crossface, men Edge vänder det och sätter Roman i ett eget crossface. Usos kommer in, men det är också Rey och Dominik som tar ut Usos. Seth Rollins kommer in, superkick på Edge, men Edge lyckas också svara med en spear. Rollins försvinner, ny domare kommer in, Rollins dyker upp igen, Edge blir distraherad. Roman passar på att nagla en spear och vinna matchen.
Ja, det var det.
Slutet var väl ett litet VVE-slut. Ja, exakt. Det är ett litet VVE-slut där. Och jag tycker också, eller hur många har han några rena vinster överhuvudtaget, Roman Reigns? Eller är inte alla vinster så här?
Ja, förutom på WrestleMania. Eller då var väl i och för sig Jey Uso in och snurra hela jävla tiden.
Ja. Nej, men herregud, efteråt så tar jag mikrofonen då, ska börja prata. Jag tror inte han hinner säga mer än ingen kan besegra mig när då John Cenas musik går igång. Han kommer in, gestikulerar "You can't see me" till Roman och det avslutar man in the back.
Ja, han fick en rejäl jävla pop också, John Cena, kan man säga. Han hade ju sagt efter i mikrofonen att det var Bizarro Land. Ni ropar inte Cena sax, vad är det här?
Ja, men det var väl ändå ett ganska bra Money in the Bank det där. Det var några dalar, men ganska många toppar. Det är ju kul, framförallt publiken. Herregud, återigen, vad de kan hantera en stor publik. Och vad allt känns mycket, mycket bättre när det är folk på plats.
Och vad heter det? En sak som man bör säga är väl entréerna. När brottarna kommer ut och möter den här publiken för första gången. Alltså Kevin Owens, både på SmackDown och på Money in the Bank. Han såg ut som att han hade käkat och konstiga svampar och gick bärsärk på riktigt. För han var ju helt jävla bananas liksom. Och Bianca Belair såg ut som hon skulle börja grina när hon kom ut. Alltså, det var mäktigt. Alltså, jag är intresserad nu när vi kommer över till Raw vad som har klippts bort. För jag har fan sett Umberto Carrillo den här veckan. Det var en jävla punkt för honom.
Ja, nej, men herregud, vilket speciellt Raw det här var. Det var ju det var så mycket bizarrt och så mycket bizarrt beslutsfattande.
Ja, verkligen.
Vi börjar med John Cena. Alla är glada. Publiken går bananas. Det känns rimligt. Tills Karn börjar prata. Och han börjar surra om Roman Reigns. Och det slår mig. Just fan, det här är ju fel brand. Ska inte han dyka upp på SmackDown istället och mucka med SmackDowns mästare? Till hans försvar så säger han ju också att han ska dit på fredag och att han har saknat alla. Jada. Och så startar han upp då. Riddle kommer in och är Riddle med John Cena. De gör det bra båda två, både Cena och Riddle. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra start på Raw där. Jag har en bra känsla i magen när jag kollar på Raw. Så här långt i alla fall.
Ja, och det kändes ju verkligen på något sätt som att WWE var tillbaka när Raw började på det här sättet. Istället för Miz och Morrison i en tom arena sittandes på några trötta Baden-Baden stolar med sina dripsticks.
Första matchen är Riddle och Viking Raiders ihop mot John Morrison, AJ Styles och Omas. En bra match. Publiken gör sitt absolut, men jag gillade den. Och man ser ju vanlig ordning ingen höjdare när han ska brottas. Och vattenpistolsgimmicken är tröttsam. Den spelar ju in i slutet på den här matchen också. Riddle tar vattenpistolen av Miss, vattnar Omas i nacken. Och när Omas då vänder sig om så han Riddle då humpat tillbaka vattenpistolen till Miss. Och Omas tror ju då givetvis att det är han. Och börjar tjafsa med han. Morrison försöker medla, blir knuffad av Omas från golvet in i ringen. Och Viking Raiders kan då sätta en Viking Experience på Morrison direkt när han kommer in. Top in 43 och vinner den matchen.
Alltså, kan de göra något vettigt med Viking Raiders? För de är fan brutal de. Och nu känns det som att de har börjat, det känns som att de har blivit så WWE-fierade också, att det är mer, vi ska få in våran rutin, våra knep, vad heter det, Ivar ska göra sina jävla samma grejer hela tiden. Det stör mig.
Då får vi en Symphony of Destruction. Det är Jackson Ryker som går match mot, hör och häpna, Elias.
Jasså! Det här är bortklippt. Hur reagerar publiken under den här matchen? I need to know.
Men jag tror också att det är lite sötebrödsdagar just nu. Det är lite smekmånad. Alla är glada att de är tillbaka. De får se wrestling live igen. Nu, det känns som att nu sväljer de allt med hull och hår. Nu skiter de i att de egentligen har sett Jackson Ryker och Elias gå matchen mot varandra hur länge som helst. Och, eller hur många gånger som helst. Och alltså matcherna är ganska bra. Och det är en Symphony of Destruction. Den är ju som den är. Det är en massa instrument uppställda överallt. De här instrumenten, de ska slås sönder på respektive brottare. Så det är synt över korsrygg, huvudet i baskagge. Det är brottning på en flygel, bland mycket annat. Ryker vinner efter en suplex genom ett bord från ringstolpen ut på golvet. Och nu hoppas jag att det här var absolut sista som jag får se mellan de här två.
Ja, tack. Jag har ju dock inte sett något, men jag säger ja tack ändå.
Charlotte och Rhea har ett surr i ringen. Rhea vill ha tillbaka titeln. Många är arga för att WWE väljer att inte räkna med Charlottes NXT-bälten i räkningen på main rosten. De säger att hon bara har varit mästare 11 gånger när det ska vara 16 eller om det är 17. Jag vet att hon är hon farligt nära farsan eller har hon till och med gått om honom. Jag är osäker på det. Men jag är inte speciellt förvånad att de inte tar med det. Speciellt inte efter vad som komma skall på det här rået.
Oh, don't get me fucking started.
Rhea vill i alla fall ha en returmatch ikväll. Charlotte vill inte det, så Adam Pearce och Sonya Deville får komma in och bestämma att så blir det. Så det blir match ikväll. Natalia och Tamina går match mot Shayna Baszler och Nia Jax. Den sistnämnda har nypentat hår. Och ja, de möts igen. Jag vet inte hur många gånger sedan WrestleMania i april vi har sett de här brottats mot varandra.
Här är ju bortklippt. Jag märker ju att de klipper ju ändå bort de här måndag hela veckan matcherna. Så det känns ju bra. För både den här och Ryker mot Elias är ju bortklippt. Så, men snacka om att det ännu mer då signalerar att det är utfyllnad.
Tamina tar i alla fall ut Baszler med en superkick efter att Reginald tjafsar med Natalia ringside. Det här distraherar ju då Baszler. Och Tamina vinner matchen. Nia Jax tröttnar nu också på Reginald och ger han en skalle.
Oj!
Och när den här grejen är över, för att då ger Reginald något nytt, så tar han 24-7-titeln av Akira Tozawa som kommer springandes med Benny Hill-gänget efter sig.
Nej, men vad fan?
Och vi ser Reginald volta ut till backstageområdet med titeln runt midjan.
Men vad fan?
US-mästaren Sheamus går mot Humberto Carrillo. Sist de möttes var matchen över på 16 sekunder. Den här fick ta lite längre tid, men kontentan var ändå densamma i den här matchen.
Ja, han hade ju en hård mask i alla fall. Alltså bokstavligt talat. Det där var inte någon sån här sladdermask, utan det var, såg ut att vara gjord av något riktigt hårt material. Sheamus mask, han har ju tydligen brutit näsbenen.
Ja, exakt. Sheamus in i serierna Mosa Carrillo. Och han lyckas få en liten lucka och komma tillbaka, Humberto Carrillo. Och då väljer han då att slå Sheamus i ansiktet på den här masken, vilket han får ont av. Han kunde liksom inte räkna ut det. Om jag slår allt vad jag kan i den här Kevlar-masken så kommer det inte göra ont i min hand. Eller så kommer det göra ont i min hand. Det kunde han inte räkna ut.
Nej, bedrövligt. Men vi ser även Damian Priest stå och titta på den här matchen backstage i en awkward position.
Ja, och det är ju för väl. Ett, att han står i en konstig position. Det är inte ett rå om de inte står och kollar på monitorn backstage i konstig position. Och att de ändå verkar bygga vidare på den här fejden mellan Sheamus och Damien Priest. Bobby Lashley har en open challenge. In kommer Keith Lee. Det var ju kul att se honom i några sekunder, för matchen är ju otroligt besynnerlig.
Ja, vad i helvete!
Lashley är så gott som total dominans. Vinner efter 5 minuter, aktiv match. Och ja, jag vet inte. Keith Lee fick ju bra pops i alla fall, så det är ju alltid någonting. Publiken har ju inte glömt bort honom.
Nej, men vad fan alltså. Vad gjorde det här för någon?
Nej, det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Och publiken ropar ju också Goldberg innan, för att alla rykten innan hade väl sagt att Goldberg skulle vara där. När han då ska hålla en open challenge, det är ju som gjort för att publiken ska bara skrika gap efter Goldberg. Och det är lite synd redan där om Keith Lee, för att han kommer ju lite snett bakom.
Ja, verkligen. Verkligen, verkligen.
Efter matchen då så kommer han ju dock in Goldberg. Han säger... You're next. Så Lashley Goldberg stundar. Och i vanlig ordning så är de gamla stofilerna som porträtteras som stjärnor.
Japp, men visst kommer väl Lashley få käka upp Goldberg, va?
Ja, gud ja. Det är ju det som också är spännande med Goldberg. Att han är ju verkligen bara en sån där... Men han är en sån där som de vet folk kommer gå bananas över. Han är en stjärna.
Japp.
Men han mosas ju varenda gång. De bryr sig inte om att hålla han i någon sorts... De bryr sig inte om honom överhuvudtaget.
Nej, det var ju när han bokades till perfektion mot Brock Lesnar och hela den runnen. Det är ju enda gången de har hanterat honom väl. Jag måste bara rekommendera alla att lyssna på Bruce Pritchard-avsnittet om... Alltså Something to Wrestle With-avsnittet om Goldberg i WWE. För att jag skrattar så jag grät av allt förvirrat när han inte kan förstå hur man ska göra backstage i promos. När han springer åt fel håll och han brottar med kameramän och grejer. Alltså jag dör av skratt när jag hör det. Åh, det är så bra.
Jinder Mahal fyller år, han blir firad av Weir och Shanky. Drew kommer in med stol och ger sig på dem. Det är imponerande många storslag den här stackars Shanky får stå ut med. 35 slag totalt, jag var tvungen att spola tillbaka och räkna dem. 35 slag totalt och han på Shanky.
Välkommen till branschen, grabben.
Och nu då, Karrion Kross gör debut på Raw.
Utan sin entré!
Han har NXT-titeln med sig, men det är också det enda han har. Det är ingen Scarlett, det är ingen superstjärna-entré. Han känns så stympad när han går in mot ringen och nynnar med sig, mimar med till sin egen intromusik.
Åh, fy fan.
Ja, och som om inte det var nog med en stympad entré. Han går en match mot Jeff Hardy. Jeff Hardy får ju mega superpops. De älskar ju Jeff Hardy i den här publiken. Matchen är också 1 minut och Karrion Kross förlorar.
Ja, det är så jävla dumt.
Ja, det är så chockerande hur de tänker. Men var den här matchen med på YouTube-versionen? Eller har du fått kolla upp den här i efterhand?
Ja! Nej, den här var med. Och jag fattar inte, vad gjorde den här matchen överhuvudtaget?
Ja. Nej, det är bedrövligt. Det är bedrövligt. Ja, sen hade vi då det Alexa Bliss och Dockan och Eva Marie och Doudrop. Vi har pratat om den. Vi skiter i den. Charlotte mot Rhea Ripley. Returmatchen avslutar. Tyvärr inte lika bra match som den vi fick på Money in the Bank. Men jag tycker att den är helt okej, den här matchen. Charlotte tillbrottas på Rias knä. Rhea lyckas komma tillbaka. Charlotte får nog efter en riptie. Rullar ut, lämnar ringen. Rhea ger sig efter henne. Charlotte slår henne med titeln, vilket resulterar i att man avslutar matchen i en diskvalifikation. Rhea ger sig på Charlotte efter matchen och Nikki Ash musik går igång. Hon kommer inspringandes, hon löser in väskan till gigantiska pops, gör en high cross body på Charlotte och tar titeln.
Kul! Överraskande!
Ja, folk är glada. Jag vet inte vad jag ska tycka. Hon verkar sympatisk, Nikki, och jag trodde verkligen att hon skulle få sparken vilken sekund som helst.
Ja, men vi trodde ju att Jeff Hardy skulle retiras. Men han får ju vinna över en obesegrad Karrion Kross också. Så vad kan vi om wrestling?
Ja, nej men det var väl kul. Det var det väl. Det är just det där med att man bara får ta titeln och ha den över en natt sådär. Jag är inte riktigt superfan av det. Men det var väl bättre att hon gjorde det här mot Charlotte Flair än att hon gjorde det mot Rhea Ripley. Jag tror Rhea Ripley hade verkligen inte klarat av en sån typ av förlust. Det hade hon inte gjort.
Nej, precis. Nej, nej. Och det var väl mer chockerande just att det var när det nyss hade varit ett titelbyte och så. Så att ja, men jag tycker det är ett bra sätt att göra Money in the Bank-väskan relevant också.
Jag tror ju inte heller att Nikki Ash kommer vara mästare särskilt länge.
Nej, 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 nej. Det tror inte jag heller. Hon kan mycket väl tappa den på måndag.
Ja, besynnerligt rå.
Verkligen, men jag är så förbannad över Karrion Kross och Keith Lee att det var ett dåligt rå bara för det. Och Eva Maries jävla snubbling, helvete.
Ja, herregud. Ja, NXT då. Samoa Joe öppnar veckans NXT. Han är arg och jävlig på Karrion Kross. Ropar efter Kross, men Regal kommer in och säger att han inte kan göra så här. Det står inte i hans anställningsavtal. De håller på lite fram och tillbaka huruvida Samoa Joe kan eller inte kan utmana Karrion Kross. To be continue. Punkt, punkt, punkt.
Men bra promo. Samoa Joe är ju för fan kung han.
Bobby Fish och Kushida mötte Roderick Strong och Tyler Rust. Ja, vi såg i början av det här upplägget tror jag förra veckan, va? Jo, men det gjorde vi. Kushida får Tyler Rust att tappa ut efter ett... jag har skrivit en flygande bulle, men det var väl lite en flygande bulle. Men det ser ut som en bulle när han gör den där Buddy Scissor-varianten. Jag tror att den heter något sånt. Han binder sedan upp ett Howard Lock och får då Tyler Rust att tappa ut. Jag tyckte att det var en bra match. Kanske inte den bästa för Diamond Mine som får förlora sin första tag team match i alla fall. Men jag tyckte det var en bra match.
Ja, oh, gud ja.
Cameron Grimes och LA Knight dyker upp till Capital Wrestling Center. Knight beordrar Grimes att ta hans väldigt många väskor. Dick Maverick dyker upp lite från ingenstans och vill hjälpa stackars Cameron Grimes här då. Men LA Knight och ber han dra, vilket bygger upp för en match längre fram mellan de två. Frankie Monet är flankerad av Jessica Mia och Robert Stone och hon vinner över JC Jane. En ganska kort match, det är väl en ren uppvisningsmatch, och Mandy Rose tittar på ringside. Är upplägget då att hon ska gå mot Frankie Monet, eller vad är tänket?
Ja, visst är det väl mot henne de bygger det här, va? Känns det som. Men det är inte riktigt klart varför och hur och om de är fiender eller något. Men det kan säkert bli bra de två emellan. Jag tänker positivt kring det.
Kyle O'Reilly och Austin Theory pekas upp innan en sit-down-intervju med Wade Barrett som han gör med Bronson Reed. Han pratar om att Adam Cole står på tur för Bronson Reed. Adam Cole is the best, so why not fight the best, säger han. Så att, se fram emot den i alla fall. Jag tycker att jag tror de kommer göra en bra match, de två.
Oh ja!
Kyle O'Reilly mot Austin Theory. En riktigt, riktigt bra match. O'Reilly vinner efter sitt flygande knä från topprepet och en heel hook. Som O'Reilly också vägrar släppa. Så efter Theory har gett upp då. Så domaren får bända lös O'Reilly i det där greppet. Jag gillar att de gör det. Det är sällan de gör de där grejerna. Men jag gillar när de väl gör det.
Ja, men den här var över förväntan tycker jag. Och fick bra med tid också. Tycker de var väldigt bra tillsammans de här i ringen.
Austin Theory också, han är ju bra, men jag tycker han bara blir bättre och bättre. Jag tycker att de här senaste matcherna han har gått har varit väldigt, väldigt bra.
Ja, det är synd att han inte är lika bra personlighetsmässigt och att han inte är lika likable liksom. Men i ringen kan han verkligen leverera.
Men är det slutet på The Way? De hade ju någon grej där i slutet där han sa att han kände sig att de inte kände som en familj längre och ingen lyssnar på honom och han bara drog därifrån.
Ja, nej, men det kändes det ju som. Det kändes som att nästa vecka är han inte med i The Way.
Älskar också Dakota Kais subtila blickar när det svartnar i ögonen på henne. Vi pratade om det här förra veckan när Xia Li stegade in då efter Dakotas vinst och utmanade Raquel Gonzalez. Här fick vi det igen när Raquel klipper en promo på Xia Li, hypade deras match. Och säger då att efter att hon har tagit ut Xia Li så kommer det inte finnas någon värd kvar för henne att möta. Och då ser man Dakotas blick, det svartnar. Hon skiftar till att stirra på Raquel Gonzalez i en nanosekund. Sen tittar hon tillbaka.
Ja, det är kung är det.
Legado del Fantasma har någon musikal.
Det är så konstigt. De ska pegga upp för att de ska ha en mariachi-festival för att visa att de är lika cool som Hitro. Det är jättedumt.
Ja, det blir inte så mycket musikal. Det är mest skitbra promos istället. Escobar ber väl också med musikerkillarna dra. Han säger väl det också. Vi är ingen... Det där sjunga och dansa, det kan den där Hitro hålla på med. Det behöver inte vi hålla på med.
Nej, men det här var ju jättebra ju. Det känns ju som att det är två heel-faktioner också. Även fast Hitro är ju tydligen face då, för publiken älskade ju dem. Men De är ju väldigt heliga båda de här faktionerna. Men visst såg väl han Joaquin Wilde lite ut som pappa Ingrosso gjorde i typ Piccadilly Circus-videon när han stod där inne och hade på sig den där guldjackan och grejer. Men väldigt mycket Ingrosso över honom.
Odyssey Jones vann över Andre Chase i den här NXT Breakout-turneringen. Jag var inte lika eld och låger över den här veckan.
Andre Chase, han såg ut som att han hade kommit från och träningsläger med Barry Horowitz.
Ja, men det var ju tydligt också att de mest ville visa upp den här Odyssey Jones. Och han, Andre Chase, han höll ju på att ta livet av sig i den här matchen. I det här självmordsdyket som han gjorde.
Men var inte det för att när Odyssey Jones verkar fått problem med armen, han kunde ju inte ta emot han ordentligt där, och sen så när han skulle fira i slutet så verkade han ju inte kunna lyfta upp armen, och han grinade illa när domaren försökte lyfta upp armen på han och så. Så det kändes som att han råkade ut för någon skada där.
Drake Maverick mot LA Knight, flankerad av butlern Cameron Grimes. Den vann Drake Maverick lite oväntat efter en roll-up. LA Knight blev distraherad av sin egen butler. LA Knight vill ju att Grimes, likt Paul Heyman, håller hans million dollar bälte upp under hans match. Men han är inte riktigt nöjd över höjden. Alltså hur högt Cameron Grimes håller den här Million Dollar Man-titeln. Så att han vill att han ska hålla den högre. Jag håller på att dividera om det. Åker på en dropkick bakifrån så han åker in i bältet. Och sen så rullar han upp han och Drake Maverick vinner matchen.
Alltså Grimes har ju den minst välsittande tuxedon i världshistorien. Den är ju en sån här one size fits all som är köpt på Buttericks inför Halloween, ser ut som.
Raquel González och Saeli i main eventet. Saeli har ingen boa och ingen 1000 år gammal kvinna bakom sig. Kommenterade de det överhuvudtaget?
Nej, de gjorde inte det. De pratade om dem i promon innan när Raquel höll på och sa att hon inte var rädd för dem och så vidare.
Ja, det är ju González match det här utan tvivel. Hon kastar dart med Saeli. Hon styrkebrottas. Saeli får väldigt litet övertag. Hill brottas på González ben. Drar i ringstolpen, ståltrappan, sätter en halv krabba. González kommer tillbaka, sätter en senton. Då pausar de matchen. Jag vet inte om hon landar väl ganska elakt på Saeli där.
Ja, hon måste ha skadat sig. Hon skadar sig ganska tidigt i matchen också, Saeli, märker man. Det är någonting som gör att hon blir ur balans. Och sen när Raquel González försöker låndarta henne, då kastar hon ju henne på fel sida stolpen. Så Saeli håller ju på att typ stryka med där. Sen när hon gör den här ganska snygga twisting senton på Xiaoli, då hon måste ha brytit ett revben, åtminstone tappa luften. Alltså någonting är ju, för de pausar ju, domaren upp och pratar, de filmar ju en sån vinkel att man inte får se vad de håller på med heller. Filmar ju över stolpen mot Raquel González, och sen får hon ju instruktioner av domaren, gör finishen, go home. Hon gör sin finisher, pinnar henne, och när hon gör finishen på Saeli, jag har aldrig sett någon göra ett sånt ansikte av smärta som hon gör där när hon tar finishen. Och när man ser även reprisen på när hon gör den här twisting senton, så ser man ju att hon bara säger någonting liksom nej, vifta med armen inför pinnet när Raquel lägger sig på henne. Hon kan ju knappt sparka ut då, så att något har ju gått riktigt jävla fel alltså.
Ja, jag har inte hört någonting eller läst någonting om det. Men,
nej, inte jag heller.
WWE brukar ju för sig å andra sidan inte vara jättesnabba på att deklarera när det är skador inblandade.
Kan ju mycket väl vara bara att luften gick ur. Det är ju också väldigt obehagligt och hemskt. Men då är hon ju lite mesig i wrestlingmått.
Lite synd om Saeli, hon har lite uppförsbacke.
Ja, verkligen. Jag tänkte så jag då.
Samoa Joe och Karrion Kross segment har varit löpande under hela kvällen. Eller Samoa Joe har otåligt väntat på Karrion Kross. Här i slutet så ropar Joe in Kross till ringen. Han vill ha match. Kross dyker upp på skärmen, babblar på. Han säger att han kan gå var han vill och ta ut vem han vill. Gick ju sådär på Raw. Kameran zoomar ut. Kross har då tagit ut Regal som ligger utslagen på backen. Kross lämnar och Joe springer ut efter han för att få tag på honom.
Och det är synd, för det är så bra upplägg mellan de här två. Men jag kan inte låta bli att tänka på att Jeff Hardy fick vinna över honom hur enkelt som helst.
Nej, men det är ju det som är grejen. att det där devolverar ju, jag vet inte hur stor procentsats jag ska kasta ur mig, men jag tror nog ändå att ganska många som kollar på NXT också kollar på Raw.
Oh ja, alltså vad fan, det är, där är ju, det måste ju vara 99-procentig crossover, medan det absolut är en mycket, 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 mycket mindre del som kollar på NXT av de som kollar på Raw. Men tvärtom är det ju säkert, ja men nära 100%.
Ja, men för alla oss så ligger ju den där förlusten på under en minut mot Jeff Hardy som en blöt trasa över hela Karrion Kross.
Ja, bedrövligt. Vad fan, ja. Jag hade varit så jävla förbannad om jag var creative på NXT över där. Om inte man bara vet att han kommer tappa titeln snart. Det är lugnt. Men ändå, det devalverar hela jävla branden.
AW börjar med Chris Jericho mot Sean Spears. Sean Spears är självklart flankerad av Tully Blanchard. Den första av ett gäng matcher då som Jericho ska trockla sig igenom för att slutligen komma till MJF. Förutsättningarna var ju då att Spears får använda en stol i matchen. Han är ju ändå the chairsman. Jericho får bara göra vanlig hederlig Mora wrestling. Jericho vann, inget chockerande. Han ska ju vinna alla de här matcherna på vägen till MJF.
Yep.
Men jag tycker att det var en underhållande match, och jag tycker också att det var en fantastisk publik på hela AEW, men framförallt på den här matchen.
Ja, jättebra. Och jag tycker att både Jericho och Sean Spears gjorde det de kunde med den här matchen. Alltså, Sean Spears är ju inte så över så att han är någon som ska vara ett hot mot Jericho, men de gjorde ändå matchen bra. Tycker att de verkligen lyckades engagera publiken. Även om publiken rent liksom by default är engagerad, så gjorde de verkligen sitt för att få med dem ännu mer.
Tully Blanchard löser i genom att distrahera Aubrey Edwards, så hon missar att Sean Spears tappar ut in Walls of Jericho. Sammy Guevara kommer springandes för att få ordning på Tully Blanchard. Eller det är mest Tully som svingar högerkrokar mot Sammy som duckar och går hotfullt mot honom, så han till slut lämnar. Men jag älskar ändå att Tully Blanchard börjar svinga höger nävar. Det är kläran så himla mycket när han gör det.
Men jävlar vilken pop Sammy fick.
Ja. Ja, han är otroligt över, vilket är väldigt, väldigt kul.
Verkligen. Ja.
Spears med en stol i ryggen på Jericho sätter sedan en C4 som Jericho kickar ut. Första gången de kickar ut den i AEW, det är de noga med att påpeka. Spears går för en C4 med stol, men Jericho tar sig ur, sätter en Judas effekt och vinner matchen.
Sen du!
Ja, direkt efter. Så tar då MJF mikrofonen, säger att Jericho inte får ha någon mer som kommer in och hjälper honom i framtida matcher. Och så säger han att nästa vecka, Jericho i en no disqualification match mot en som har rånat en bank utan mask.
Alltså han börjar ju rabbla upp att han är farlig mot sina motståndare, att han har stäbat sina motståndare. Man börjar liksom ana, vad fan, det kan ju inte vara. Det kan inte vara. Men mer och mer bara, jo, det är ju. Det är ju den största idioten i världen. Och jag som hatar Nick Gage, jag är fan mind blown. Jag vill se det här. Jag är orolig för Jerichos säkerhet. Men fan, det var en överraskning utan dess like, tycker jag.
Ja, det var det verkligen. Han kommer in med pizzakniv. Han kommer också in till vansinniga pops från publiken. De älskar ju honom.
Oh ja! Ja, verkligen. Är det här vågat? Han känns ju som en extrem loose cannon, speciellt när man hörde liksom, jag tyckte ju att det var David Arquette som fick skylla sig själv att han blev huggen i halsen. Ah, fy fan.
Vi satt ju här för bara några veckor sedan också och snackade om det här och sa att men Tony Khan kommer aldrig släppa in Nick Gage i AEW. Det kan vi vara helt lugna över. Absolut, Moxley kan springa iväg till någon bingohall och gå en match mot honom där med lysrör och grejer.
Ja.
Men han kommer aldrig släppa in honom i AEW. Klipp till att här står han. Och man undrar också, vad är det för papper när Nick Gage har fått skriva på? Det måste ju vara...
Verkligen!
Men hur kan man... Vad kan skrämma Nick Gage? För jag är också så orolig att han ska bli så berusad av... Ett, det här att publiken är så förtjust i honom.
Ja.
Och det kommer att göra att han bara ska gå en våldsammare och våldsammare och våldsammare match. Han har ju ett sånt otroligt våldskapital, den här människan. Det är ju livsfarligt att släppa in honom i ring.
Ja, vad ska de göra? Ska de ha Moxley redo att springa och ta ut honom om han inte håller sig till scriptet? För att han kan ju skriva på vilka papper som helst. Det skiter väl han i. Han har rånat en bank utan luva. Vilket papper håller honom borta från att göra något? Helvete.
Justin Roberts kommer att vara utrustad med en liten, liten pistol så att de bara kan knäppa honom ifall det är så att han börjar gå för långt. Och sett klippet på när Justin Roberts sliter ner det här fanet som förra veckan försökte springa in när Chris Jericho och MJF ska ha sitt snack,
ja,
i ringen.
Ja, underbart!
Ja, det är någon i publiken som har filmat som sitter då alldeles ringside vid det här fanet, och man ser då folk, det är någon ganska stor vakt då, som hoppar på och försöker få ner den här ganska stora människan. Jericho går fram och bara skickar på höger näva på honom också, för att han inser att den här snubben är på väg in i ringen och mot mig.
Yep.
Men det som får ner honom och får ut honom, det är att Justin Roberts bara går dit, bara tar tag runt vristen på honom och bara sliter rakt ner så att han bara flyger ner den här snubben. Och då kan de då rulla över honom och slita ut honom.
Ja, nej, jag är fan väldigt, väldigt orolig över den här matchen. Men det är ju, det här är ett sätt att överraska och få folk att vilja se. Alltså, väl spelat, Tony Khan. Väl spelat.
Doc Gallows går match mot Frankie Kazarian. Ja, det här var en match, varken mer eller mindre. Karl Anderson lås i med jämna mellanrum. Till slut tar Kazarian ut Anderson med en leg bulldog. Den distraktionen var nog för att Gallows då ska kunna skicka en rundspark i huvudet på Kazarian och göra sin sit-out tree slam och vinna den matchen.
Jag vill bara säga att jo, det var mindre. Det var inte bara mer eller mindre, det var mindre. Det här var en jävla Gallows-match.
Eftersom fortsätter då Good Brothers ge sig på Kazarian med en magic killer. Omega och Callis kommer in. De snackar om att det här är vad som händer om man muckar med The Elite. Hangman Page kommer in med en öl. Han hoppar på Elite-gänget men tas fort ut av underläget i antal. Det jämnas dock ut snabbt när Dark Order kommer in springandes. Och han får till och med in en backshot lariat, tror jag, på Carl Anderson innan hela Elite-gänget staplar ut.
Jävla pops för Dark Order också, trots att han envisas med den där bruna jävla kostymen. Men det slog mig att vare sig Five eller Ten var med in till ringen.
Ja, de var inte det, det tänkte jag inte på.
Inte Colt Cabana heller, va?
Nej, det kanske han inte var.
Det var bara de här, det är väl bara de fyra som ska vara med honom i den här, vad heter det, Ten-man-taggen kanske.
Darby Allen vann över Wheeler Utah. Det var också en bra match. Det var en ganska kort historia, men jag är fortfarande väldigt impad över den här Wheeler Utah. Jag tycker han är väldigt, väldigt bra.
Japp, han ser sympatisk ut också, så det får mig att gilla honom lite extra.
Sting Orange Cassidy hade sån där Orange Cassidy-moment utanför ringen när de duttar med fötterna på varandra. Utah med en snabb roll-up på Darby efter skådespelet utanför ringen, men Darby kickar ut, hoppar in sin överhuvudet stunner och en coffin drop och vinner matchen. Och det är väl här vi också får se, va, Hikuleo första gången från New Japan Pro Wrestling. Han sitter i publiken och tittar på det här.
När han sitter här i publiken, det är ju Hakus son, Meng, som han hette i WCW. Eller Heartbreaker Meng, som han hette när jag och Anders gjorde honom till tv-spel och satte honom i The Heart Foundation. Men hur som helst så är ju det här Hakus son. Och han ser ju ut som, han är liksom några år äldre än Hook. Och lite större än Hook. Men oh boy vad man blev lurad av det när man får se honom stå upp i slutet sen.
Ja, jäklar, han är lång. Han är riktigt, riktigt lång.
Jättelång.
Blade hoppar också på Orange Cassidy efter den här matchen då, vilket satte upp en match till senare. AWs championship-match. Britt Baker, DMD, går mot Nyla Rose. Baker är en stjärna och alla älskar henne, vilket är tur, för den här matchen är ju inte särskilt bra.
Nej, fy fan vad det här var tråkigt tyvärr. Den tog sig väl lite, men hade det inte varit att Britt Baker är så här över, då hade det här varit, och att inte att publiken har törstat efter att gå på wrestling, då hade det varit syschor under den här matchen.
Ja, den är seg, den är slarvig och publiken är den enda som får den att hålla sig het överhuvudtaget. Men, för de älskade den. Eller de älskade i alla fall Britt Baker whatsoever. Så det spelar liksom ingen roll.
Fan, de måste ju få in någon mer damer alltså. Så att det blir ett bättre roster där. De ligger efter på det. Det är ju AEWs Achilleshäl just nu.
Baker gör också den här ganska uttjatade Eddie Guerrero-grejen med att kasta bältet till Nyla Rose och kasta sig själv i backen så det ska se ut som att hon har blivit slagen med titeln. Men, det var i och för sig en liten swerve på det då. Vicky Guerrero fortsätter ju distrahera domaren så Nyla Rose kan kasta tillbaka bältet och lägga sig själv ner när domaren har vänt sig om då. Så att han tror ju i sin tur att det är Britt Baker som har gjort någonting.
Ja, det var lite roligt.
Ja, det var lite roligt. Det var lite annorlunda i alla fall. Nyla sätter sedan en rätt slö beastbomb, men Baker lyckas transformera den till en lockjaw och vinna matchen. Andrade El Idolo presenterar sin nya executive consultant. Det är Chavo Guerrero. Kul att se han igen.
Ja, verkligen. Sympatisk människa. Väldigt sympatisk människa. Såg fräsch ut. Helvete, han har inte åldrats mycket.
Nej, han har bara tappat lite hår. Det var väl ändå.
Ja. Roligt. Han verkade ju väldigt glad att vara tillbaka.
In kommer också Death Triangle. Vi missade nog att snacka om Andrade helt förra veckan, va? Han var ju då letade de här Death Triangle förra veckan. Vi missade ju även att snacka om den här matchen. Han gjorde sin debutmatch mot Matt Sydal som jag tyckte var bedrövlig. Eller jag tyckte att den enda som såg bra ut i den matchen var Matt Sydal.
Japp. Och här såg ju inte El Idolo speciellt bra ut heller, tycker jag. Det känns lite så här Miro-sliring på honom här i början. Han står slirar i gyttjan någonstans.
Ja, men det blev ju bra med Miro till slut, så vi får väl hoppas att det går samma väg då med Andrade, om inte annat.
Exakt.
Jag tycker att det känns lite spännande. Alltså att det här med Death Triangle kom in, de säger att de har hört att Andrade har sökt efter dem. Kontentan är i alla fall att Andrade gillar Death Triangle, men undrar vad fasen de gör med Pack. Han tycker att de ska ansluta sig till han istället. Och då blir det lite stökigt då mellan dem, men, eller domare hinner väl hindra dem till att konfronteras mot varandra.
Det som är synd var att det var lite för mycket spanska i segmentet, vilket jag tror det förtar publiken lite. Och sen så var de ju förvisso i Texas, så det var kanske många som förstod spanska. De har väl ganska stark latino publik där ofta. Men sen så tycker jag också att Andrade var dålig på att spela till publiken när de började chanta, vad heter det, cero miedo och höll på så. Han liksom bara körde på. Han kändes inte som att han är en bra stickman, att han är bra på promos, utan han ska nog hålla sig till kanske backstage-segment och brottas, för att hantera publiken när han har en mic i handen på engelska, det var han inte kung på.
Nej, men han behöver ju en Celina Vega. Och nu har ju, han skulle ju då ha Vicky Guerrero först, men tack och lov verkar de ju ha skitit i det nu och då lagt Chavo Guerrero på honom istället. Jag hoppas att Chavo kan lösa den där biten och vara hans mouthpiece på ett bättre sätt. För där, jag håller med, där tappar han det lite, Andrade.
Men Chavo är så himla, han är så otroligt likable. Han verkar vara sån jävla snäll kille också. Så att det är jättejobbigt att han ska vara heel. Han funkade ju när han var en komedi-heel. Men han skulle, ja, det blir intressant det här. Han skulle ju behöva vara lika dryg som, vad heter det, Pentas mouthpiece. För han är ju fenomenalt jobbig på ett bra sätt.
Ja. Abrahantes, han är kanon, han älskar jag. Men jag tycker att det var någonting roligt med Chavo. Jag kommer inte exakt ihåg vad han sa, men han säger någonting, han tillrättavisar Pack, eller han säger väl något så här till oss som pratar mer än ett språk.
Ja, ja.
Eller för, till dig som bara kan prata ett språk, eller så där, vilket gör att publiken typ buar.
Ja, ja.
Och då är det som att Chavo ångrar sig lite att han sa så där taskigt till Pack, vilket jag tyckte var roligt.
Ja, det var roligt.
Orange Cassidy går den här matchen mot Blade, den vinner han. Vi får sen ett segment med Jericho som snackar om hans då sjuka match nästa vecka mot Nicky Gage. Ja, men han säger att han ska ta fram den mest våldsamma versionen av sig själv, och han kommer att komma som The Painmaker, som vänder han sig om, så han har Painmaker målningen i ansiktet. Och jag tycker ändå att det här var ganska fränt.
Ja.
Det är ju på gränsen till att vara lite pajet. Han gör också en sån här silent scream efteråt, vilket det är svårt att få med silent scream-grejen att vara coola. Men jag tycker ändå att det här var ganska fränt. Jag gillar ju Painmaker-gimmicken väldigt, väldigt mycket.
Ja, jag gillade segmentet. Det är inte hans fel att bildproducenten ligger kvar alldeles för länge.
Avslutningsmatchen är ju IWGP US-titelmatch. Det är en Texas Deathmatch. Det är Lance Archer mot John Moxley i en väldigt, väldigt, väldigt bra hardcore-match. Alltså, jag älskar den här matchen. Jag tycker det var kul att jag har fått två så här bra hardcore-matcher på en och samma wrestling, en podd om wrestling-vecka i alla fall.
Ja, ja. Och vad heter det? Vi har ju pratat om det förr, att Lance Archer är lite hit or miss. Men han har ju bra kemi med Moxley, och jag tyckte också det var jätteunderhållande och brutalt och roligt.
Ja, men här kommer han ju till sin fulla rätt, Lance Archer. Här köper jag honom rakt av. Här tyckte jag han var kanon. Det är kendo sticks. Moxley hade med sig någon gaffel. Archer kastade ett fan på Moxley. Det var ju nytt. Massa bra hardcore-grejer på ett ganska smakfullt sätt. De jobbade på stenhårt båda två. Det var väldigt kul att se den här matchen. Moxley gick för en paradigm shift på en sån här taggtrådsbeklätt bord som han gjorde när han då vann den här titeln. Men Archer slår sig ur med gaffen, sätter en chokeslam på Moxley genom taggtrådsbordet och vinner, och vi får en ny US-mästare.
Och vi får se närbilder på Moxley där de här jävla taggarna från taggtråden bara naglar fast honom i bordet. Det ser så otroligt oskönt ut. Och sen får vi ju Hakus son kliva in, lång som Omas. Nej, men han var ju längre än Lance Archer, han måste ju vara dunderlång.
Ja, Hikuleo kliver in i ringen, ställer sig öga mot Archer, och det här mynnar ju då ut i att vi kommer få se en US-titelmatch mellan de här två lite längre fram.
Ja, spännande. Det här, när jag tittade på Dynamite, som fick fantastiska ratings både den här veckan och förra veckan, de har ju legat över miljonen nu och på över 0,4 i rating. Men det kändes så här, jag satt och tänkte, fan, det känns som när Nitro var bra. Och sen så tänkte jag, nej, det här var faktiskt bättre än när Nitro var bra. För Nitro var 3 timmar, det var mycket Scott Norton som sprang runt med Virgil. Det här var ju faktiskt bra, även om man får liksom, visst, vi hade ju Britt Baker mot Nyla Rose, vi hade Blade mot Orange Cassidy som liksom var vad det var, vi hade jävla en Gallows-match för den delen. Men ändå så kändes det bara fräscht och härligt på något vis.
Så är det. Hörrni, jag ser fram emot nästa vecka då jag får höra dig, Chris Dybeck, och din källa Anders trockla er igenom Chris the Painmaker Jericho mot Nick Galenpannan Gage. Ja, jag är nästan glad att jag slipper prata om det.
Fy fan, jag hoppas Chris Jericho lever.
Hörrni, missa inte det. Vi hörs.